En podcast från Nöjesbladet.
Välkommen till Larsson och Lundell. En podcast som vi spelar in i ett trevligt mötesrum på Aftonbladets plan 2. Det är Kristin Lundell och Markus Larsson som sitter här på varsin stol.
Mm.
Kan du bekräfta det?
Ja, det
bra.
Är
ibland
trött.
Krävs det ju att en man säger det som en kvinna redan har sagt för att det ska anses som sanning.
Ja, välkommen till Aftonbladets podcast med Larsson och Lundell. Jag vill bara rätta det, vi befinner oss på plan 8.
Då, det bevisar att du tar din manlighet på allvar.
Eller hur?
Det har ju varit en väldigt underlig vecka sedan vi såg sist här i rummet. Det har ju varit terrordåd och du och jag, vi sågs ju kvällen efter Paris-attackerna i Tele2.
Absolut.
Arenan, för vi skulle ju se Madonna.
Mm.
Och till en början kändes det lite underligt att gå dit. Särskilt när man liksom satt framför tvn på dagen och liksom blev uppdaterad om det som hade hänt under natten. Men ju längre dagen flöt på, desto mer självklart kändes det att man skulle gå och se just Madonna. Om det är någon som IS måste hata så är det väl ändå Madonna.
Ja,
de måste tycka att hon är en hora som ägnar sig åt sång och dans.
Det
och som dessutom
är, korrekt.
Är bögikon.
Dessutom det. Och dessutom har hon väldigt mycket makt. Och så är hon kvinna.
Jag menar
väl kvinnor också väldigt mycket.
Det var därför
mycket.
Jag sa att hon var en hora som ägnar sig åt sång och dans.
Jag
det
förstår
alltså
det.
Inte
det finns,
mina...
Nej. Det finns manliga horor också kanske.
Det är sant. Men jag tror att de skulle nog tycka att hon...
Ja. Och sång manliga och horor skulle de tycka bättre om.
Ja, det tror jag nog skulle generera en och annan high five. Men jag kan komma på någon artist som skulle vara... mindre omtyckade.
Nej, men det blev ju någon sorts symbol, nästan symbolisk konsert att man skulle som man skulle se just den dagen. Mm. Det kändes ju väl, jag tyckte det kändes väldigt laddat. Jag kanske är överkänslig, men jag tyckte det var väldigt, väldigt speciellt. Sen gjorde ju Madonna, lyfte hon ju det en nivå till när hon höll sitt, var det 7 minuter långa tal? Ja, det var länge i alla
fall.
Det
var jättelångt.
Du fick stackaren sitta och randa allting.
Ja. Det kan ha varit 45 minuter långt. Jag minns ingenting.
Jag försökte filma skiten liksom, och det gick ju så där. Vi satt ju så långt ifrån. Men det var ett väldigt fint tal. Och det märker sig också att jag väljer att ta det som att det var inte något skådespel eller något. Det var väldigt improviserat. Hon började gråta.
Mm.
Men hon understryker ju det du säger. Att nu går ju terroreran in i att de börjar angripa alltså demokratiska länders vardagsliv på ett annat sätt. De angriper ju inte finansiella eller politiska centrum eller mediehus, utan nu angriper de ju folk när de är riktigt försvarslösa. Därför att de hatar dekadensen antagligen.
Mm.
Alltså IS. Det råder en debatt om man ska kalla det IS, för det är ju ingen stat.
Ja, just det.
ISIL.
Daesh
eller ISIL. Men de ser ju konserter där alla etniciteter och alla möts. Och det, jag menar, konserter och framförallt Madonna är ju på något sätt produkten av av den yttrandefrihet som finns i ett samhälle. Dessutom är hon ju provokativ. Hon använder ju sin konst för att tänja gränser och ifrågasätta normer och auktoriteter.
Hon är extremt liberal.
Och extremt liberal.
Mm.
Och blasfemisk också på ett härligt sätt. Framförallt mot sin... Hon sparkar ju mest på katolska kyrkan. Eller det är ju hennes egen uppväxt.
Mm.
Religion som hon växte upp. Så absolut. Det var väldigt fint. Och sen gjorde hon Like a Prayer som ju just den kvällen måste ha varit världens bästa låt.
Ja, den var fantastisk. Har hon kört den någon gång på den här turnén? Det är kanske lite svårt att veta, men hon brukar ju...
Hon brukar byta ut en låt. Jag kan inte svära på, jag har inte gått igenom alla setlistor om hon inte har kört den. Men jag tror att hon brukar inte köra den här turnén.
Nej.
Och men det passar ju väldigt bra.
I en speciell variant också den här kvällen.
Ja.
Lite akustisk.
Sen så dunkar det väl på där på. Det kom ju igång.
Gjorde det?
Ja, men det såg ju inte du, för du satt ju och randade.
Ja, då satt jag och randade. Det, jag tänkte faktiskt fråga dig, hur var konserten i fredags, lördags? Jag satt ju bredvid dig, men jag försökte ju lura dig att du skulle ta recensionen. Och jag lyckades lura dig att ta recensionen så att jag skulle få ta live-rapporteringen och chatten, ja. Så att jag skulle få uppleva konserten, för jag tyckte det var så kul i Montreal.
Men alltså,
men jag upplevde absolut ingenting.
Alltså, när man live-rapporterar så ser man ju inte.
Man ser, det enda man ser är dataskärmen.
Ja, ja. Du vet väl hur det gick när jag och Anders Nunstedt på Expressen skulle täcka U2 och i Vancouver. Och våra chefer tyckte att ja, det är en jättebra grej om ni sitter och live-rapporterar från era telefoner. Mm. Och vi missar att det Edge trillar av scenen.
Vilket måste vara... För Dave Grohls benbrott är nummer ett rock.
Liksom. Ja, det
men
går inte att slå.
Edge är väl ändå tvåa?
Ja, han är tvåa. Han trillade, men det höll ju på att gå riktigt illa för honom också.
Ja, så att, men nu han lever ju så att vi kan unnas det.
I vilket
men,
fall, ja.
Men så man missar allt som sker.
Precis, nej, jag tycker konserten var väldigt bra. Mm. Den är ju, som alltid med Madonna så blir hennes konserter ganska omdiskuterade. Mm. Det är många som tycker hon är, och det har jag tyckt förut också, att hon är lite kall. Hon har inte så mycket publikkontakt. Det är inte en sån spelning riktigt.
Det är, nej, jag menar det. Superstjärna får väl vara kall.
Ja, ja, men jag tyckte jag såg det i Berlin tidigare i veckan, och då satt jag 3+, jag satte 4+ på Tele2 Arena, men mycket beroende på att jag tyckte att det blev mer laddat på grund av vad som har hänt i Paris.
Jag
och det,
tänker också,
det tycker jag att man får göra också, för att popmusik är ju inte i sin egen bubbla.
Nej, men jag tänker också att det påverkade ju hela stämningen.
Ja.
Det var vi ju liksom kanske inte... Det var ju betydligt mer elektrisk stämning i Montreal.
Det var det i Berlin också. Ja.
Så jag tänker att allting påverkar ju varandra. Publiken, man kände sig ju på något sätt lite konstig eftersom allt som hade hänt.
Ja, det var ju inte en sång- och danspublik direkt. Nej. Som var
det. Det var liksom en sån kväll där man kanske inte riktigt visste hur man skulle bete sig.
Nej. Men det känns så, ja, det var så konstigt idag. Jag tycker våran generation får ju sitta så jävla ofta framför tv-apparater och se såna här fruktansvärda händelser.
Som bara pågår, det är, ja, liksom det pågår inte bara 30 minuter nyhetssammanfattning. Nej. Utan det är liksom ett så här matande.
Ja, jag satt ju uppe hela natten dagen innan. Jag var på ett popquiz när på fredag kväll när den där nyheten flashen kom i mobilen.
Mm.
Vi vann det popquizet för vårt lag.
Okej, men det var ju bra. Vilken solskenshistoria du nu la till världshistorien.
Ja.
Men... Jag är ju, kan ju faktiskt ingenting om Prince, och jag är inte särskilt förtjust i honom och är rätt ointresserad. Jag har varit i Minneapolis däremot. Så jag har sett hans hemstad.
Hur kan du inte gilla Prince?
Nej, men jag, det är helt... Nej.
Man tycker liksom att om man älskar Madonna, vilket du gör, så borde man ju också älska Prince. Prince är ju lite annat, men han har ju också varit så här väldigt så här mode.
Ja, men när du pratar om honom på det här sättet blir jag lite liksom nyfiken på honom ändå. För att jag har ju alltid gillat Madonna mer i så här politiskt och socialt sammanhang mer än musikaliskt. Jag tycker att hon är så otroligt viktig och spännande och politisk och sådär. Man tänker inte på att hon är politisk, men allt hon gör och någonsin har gjort är ju politik.
Nej, ja, det håller jag verkligen med om.
För jag tänkte att jag skulle berätta den här tråkiga nyheten för dig, men du visste ju det tydligen då, att Prince inte kommer. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ta upp det här med dig, för att jag såg ett så vackert ljus tändas i dina ögon förra veckan. Det såg till och med ut som glädje.
Ja, det har inte varit så mycket av den varan i år.
Nej. Och då tänkte jag så här, ska jag verkligen berätta för dig att Prince inte kommer? Men då...
Tror att inte jag vet sånt.
Nej, men jag tänkte att du kanske liksom, du har ju skrivit så mycket om Star Wars Lego på senaste.
Ja, jo.
Så att du tänkte, jag tänkte att du kanske hade missat det och att vi då kunde bara liksom fortsätta bädda in dig i bomullen.
Nej, tyvärr. Det är ju för jävligt. Det var ju något man såg fram emot.
Ja, men får jag bara säga en sak? Mm. Är det inte lite konstigt att han ställer in? För jag menar, jag kan förstå att man som spelar i Paris, eller om man skulle liksom spela på Le Bataclan, såklart, att man ställer in, eller att Foo Fighters ställde in, eftersom de ändå är så, de har ju liksom så nära band till Eagles of Death Metal till exempel. Ja. Men att Prince ställde in en turné som skulle börja i Österrike.
Jag kan inte sitta och spekulera i varför Prince ställde in. Han kanske har ett jättegott skäl att göra det. Men jag vet fan inte.
Nej, jag tyckte i alla fall att det var...
Nej, det är lite märkligt. Det tycker jag också.
Lite märkligt, eftersom jag hade velat det som se sagt honom. Inte var
Paris. Apropå en artist som säkert blir avhatad av de här fundamentalisterna.
Tror du att de Prince. Inte skulle gilla honom?
Prince?
Ja.
Men i början när han slog igenom så var han ju otroligt kontroversiell, Prince. Han tillhörde ju ingen läger. Han var en svart androgyn man som spelade rock. Alltså, han var fel på så många sätt. Mm. Dessutom var han ju liksom ganska queer i sitt uttryck. Och skrev jätteknasiga texter om att... Ja, han väjde ju inte ens för incest i sina mest kontroversiella låtar liksom. eller att ja, allt handlade ju om sex också i början, men han var ju verkligen utsatt från alla håll och kanter, vit rockpublik, svart soulpublik liksom. Ingen kunde ju liksom lägga rabarber på honom på något sätt. Det jag vill komma fram till, det är att ingen vågar säga till honom vad han ska göra. Han har ju ingen producent eller någon som redigerar han. Så det blir lite sådär ofokuserat.
En sak som jag verkligen kan uppskatta med honom, det är ju hans storhetsvansinne.
Ja, det har han.
Ja, och det tycker jag ju är, det är ju själva essensen med en artist. Har man inte, alltså en superstjärna ska ha ett liksom mega ego. Ja. Det blir inte roligt annars.
Du älskar ju verkligen, och då menar jag älskar Kanye West.
Japp.
Trots att du är en modern suffragett, så gillar du, så älskar du Kanye West.
Jag älskar honom nästan ännu mer nu när han har en gravid fru som han, jag antar att det är han som klär på henne.
Är det så?
Ja, jag tror att han är någon slags stylist, eller om hon bär hans kläder eller någonting, men alltså Kanye, man vill inte bli stylad av Kanye, och framförallt ska han inte styla gravida kvinnor, för att han har ju en förmåga att klä dem i beige, tajta skapelser så de bara blir som en enda stor så här jättekropp. Ja.
Det ser ut som att Taj Mahal kommer knalla
på gatan.
Så,
alltså. Men man måste ju älska honom för att han ändå gör det. Han är ju galen.
Här är min fru-pyramiden.
Ja, han... Det är ju liksom något slags ohälsosam styling som han ägnar sig åt.
Ja.
Och jag antar att han kanske klär henne för att matcha sig själv.
Jag kan tänka mig att du lyssnar inte så mycket på Kanye West. Du läser bara om honom.
Fast jag lyssnar ju en del på honom. Och tycker också att han är bra.
Ja, jo, det gör jag med. Men han är fruktansvärd att titta på ibland.
Ja, men det är för att man aldrig tror att man ska få gå hem.
Nej, såg du honom på Way Out West när han hade så här ballett. Dansöser och åkte upp och ner i ett torn och gjorde 11 minuter långa låtar när han satt och gnällde över sitt liv och att media var dum med honom.
Älskar honom.
Nej, men vad fan.
Nej, men det minns
jo, men du älskar honom. Klart du älskar honom. Det var hemskt.
Ja, men det är det. Man ska inte ha en så här girl next door eller guy next door som superstjärna.
Nej.
Det är därför det är så tråkigt med alla rena artister idag som Imagine Dragons som är...
Man får en sans.
Ja. Alltså det är så mycket så här, eller The Killers, aktiva mormoner och
Coldplay.
Ja, världssamveten. Man vill ju ha dårarna.
Ja.
Där. Men
man skulle aldrig stå ut med en sån dåre i sitt vardagliga liv dock. Man hade ju hellre gått och tagit en öl med Chris Martin än med Prince. Eller ja, Prince hade man kanske gått och tagit en öl med, men du fattar vad jag menar.
Tror du att han dricker?
Nej, han dricker väl bara upp. Te, antagligen.
Han är ju ganska liten, så han skulle säkert bli full rätt snabbt. Om man får vara så fördomsfull.
Ja. Det kokar Finlandsfärja med Prince.
Du,
ja.
Kan vecka 47 år 2015 vara den sämsta veckan på evigheter för den svenska medie/humormannen?
Jag är böjd att hålla med dig.
Mm.
Jag svarar ja.
Ja. Mm. Ingenting går plötsligt längre hans väg. Kringlan, komikern, som heter K. Svensson, men som förut är Kringlan. Han blir av med jobbuppdrag och revyer, och hans kompisar är alla mina kamrater. De har blivit av med både reklamuppdrag för Olens, och så har han fått ett avbokat gig i Umeå. Vad fan är det som händer?
Ja, alltså, vad fan var det som hände med Kringlan, kan man ju undra. Alltså, han har väl alltid varit någon som så här tänjer på gränserna. Alltså han har ju som, hans roll som komiker och som poddstjärna har väl varit att vara väldigt kontroversiell och säga så dumma saker man kan. Det har väl varit hans hållning på något sätt.
Ja.
Och till slut så konsekvenserna det blir ju att man någon gång går för långt. Det som är så konstigt med just Kringland det är ju att hans kompanjoner när de spelar in den där podden sitter och flabbar med honom.
Ja, alltså det är de här alla mina kamrater ja. Som har en podcast.
Och tycker liksom, det är ingen som liksom klipper bort honom eller ber honom dra åt helvete. Det tycker jag är ganska märkligt.
Ja, för det var det som jag tänkte att vi måste gå direkt på nöten. Vad är det som händer? Ska inte längre ett gäng män få våldtäktsflabba i en podcast utan det blir repressalier?
Va? Ja. Nej, tydligen inte. Men tydligen de har, inte. Tydligen inte men
så det här, ju... om det nu plötsligt ska bli en aning hårt att vara man så är det kanske inte så dumt att det finns en internationell mansdag. Den infaller dessutom passande nog imorgon. Det vill säga torsdagen den 19 november, då undrar på när man lyssnar på detta. Då min första fråga är, vill du ha ett par svinsexiga kalsonger eller en gullig nalle och en tulpankvast av mig?
Jag tar den gulliga nallen och tulpankvasten.
Gör det?
Ja, och, jag gillar rosor också.
Ja, det är lite dyrt faktiskt. Men, ja.
Som om inte du har pengar. Fy fan.
Du vill, är du säker på att du inte vill ha ett par svinsexiga kalsonger?
Nej, jag vill inte ha ett par svinsexiga kalsonger.
Nej. Jag kanske lägger med ett par för att fira mansdagen.
Hur ser ett par svinsexiga kalsonger ut?
Ja men det ska jag leta fram på internet så ska jag få.
Ja men du har ingen bild så här, mental bild av hur.
Jag kan ha en mental bild ja, men den suger jag på lite längre. Den internationella mansdagen infaller ju den 19 november varje år.
Ja.
För att bland annat uppmärksamma pojkars och mäns hälsa. Men även för att uppmärksamma deras bidrag i samhället. Samt att öka jämställdheten mellan könen. Som om inte redan all forskning som typ bedrivs redan görs med den manliga kroppen som utgångspunkt. Och den här mansdagen vill jag också som sagt uppmärksamma mäns bidrag till samhället. Lustigt nog så delas också stora journalistpriset ut imorgon. På den internationella mansdagen.
Det är många män som är nominerade har jag hört.
Ja,
ja.
Det är två kvinnor och typ 12-13 män.
Ja, ja.
Det är väl... Så det var utmärkt att det sammanföll med internationella mansdagen.
Ja.
Och en annan del i firandet är ju att uppmärksamma vanliga män som manliga förebilder.
Ja.
Eftersom män syns så lite överallt redan.
Ja, så att, mansdagen behövs.
Den behövs.
Vad är en man?
Vad är en man? Du kanske kan ha någon paneldiskussion imorgon. Men det ska bli...
helst inte.
Det ska bli roligt att se hur du firar denna dag imorgon. Ska du fira den på något sätt? Förutom med min gåva?
Jag ska fira den genom att sitta nästa avsnitt av Så mycket bättre.
Det var en sorglig mansbild du.
det är ju jag som bevakar den även i år, det programmet. Och ja, det är ju liksom... Det är ju hösten och vinterns melodifestivalen numera. Med tanke på reaktionerna och hur engagerade tittarna är i den här lyxkaraoken som sker varje år.
Och visst är det Klerups avsnitt?
Ja, absolut. Klerup är det.
Ja, men passan. Då kanske det kan bli lite riv i luckan. Tror jag inte det. Jag tror att det är hårt redigerat.
Nej, det är väldigt hårt redigerat, men man såg på trailern förra veckan inför det här avsnittet som släpps till oss i media imorgon att Klerup bråkar med Lisa Nilsson om någonting.
Oj.
Vid middagsbordet. Det var väldigt hetskt stämning.
Oj, vilken typ av ord används?
Det minns inte jag. Det var inte könsord och det var inte så att Lisa Nilsson skulle hugga en yxa i Klerups picadoll.
Picadoll, nej.
Nej. Men de verkar inte vara överens.
Intressant. Då får vi se hur det går.
Ja, som om du kommer se det.
Jag kommer nog inte se det.
Men försöker du
lura? Jag försöker vara lite trevlig.
Du försöker vara folklig ibland.
Ja, det går inte så bra. Men däremot en lite folklig grej som jag gjorde förra veckan. Det var att jag köpte biljetter till Las Vegas julkonsert. Den tog ju slut super snabbt.
Det kan jag tänka mig.
Och jag köpte. för en gång skulle vara snabbt, men illa, jag är alltid så sen med när det gäller att köpa biljetter.
Du ska alltså gå på en julkonsert?
Jag ska gå på en julkonsert.
Vet du, det ska jag också göra. Ja, jag... Vet du vad skillnaden mellan dig och mig är?
Nej, vad?
Ja, åh, vad du ler nu. Ja. Det är att du får gå på såna här julkonserter med hippa skottar.
Ops, privat, ja.
Ja, ops, privat. Men det är ändå den julkonserten du går på. Mm. Jag ska se Malena Ernman och Lasse Berghagen nästa vecka.
Och inte Tommy Körberg?
Och Tommy Körberg, ja! Ska jag säga. Ja,
det var, jag tänkte det. Väl. Ja. Jaha, kör Malena och Lasse ihop? Ja. Eller, ja.
Det kan ju bli något annat. Oftast när man går och säger julkonsert, det är ju det är ett kärt. Det har inte du varit så utsatt för, eftersom du har ju inte jobbat på kvällstidning så länge.
Nej.
Men julkonserter, det är en tradition. Oh. Då får man veta att man lever.
Ja, på Svenska Dagbladet så då fick man ju liksom Globen-spelningen och då är det ändå lite...
Oj då.
Ja.
Mm. Falun och Gävle, säger jag.
Ja.
Och vilken julkonsert har du gått? Har du gått på den här som heter så här, typ Julgalan, när det är en massa artister som
Nej.
Gör...
Martin alltså Stenmark är, säkert.
Ja, ja, Timbuktu är med där och Lasse Jaha. Berghagen och sånt något år. Danny Saucedo, Loreen.
Oj, ja. Nej, den har jag inte
sett,
gått.
Jag har sett den så många över hela Sverige. Har sett den från så här Skellefteå till Örebro. Överallt har jag varit och sett den där.
Du verkar nästan lite besatt av den. Tänk de andra i publiken som ser dig varje år.
Det finns ju ingenting att se. I år tog vi faktiskt beslut att inte recensera den, för att betyget blir alltid detsamma. Det är meningslöst. Ett.
Oj, det var dåligt.
Minus har jag satt i några gånger.
Oh, vem stal julen? Grinchen Larsson.
Det var nog det året när Danny Saucedo och Loreen och de där invisades med att göra Guns N' Roses låtar. Då gick det roliga var, jag tror det var Gävle eller om det var Falun. Det året när Lasse Berghagen var med faktiskt. Då var Darin med, Agnes, Timbuktu. Och publiken satt så där lite så här pliktskyldigt, applådera och var så där lagom troad av alla. Tills Lasse Berghagen gick upp på scen. Oj, oj, oj. Det var som att Bruce Springsteen gick upp på Ullevi. Liksom.
Nämen, 1981 typ, eller?
2012.
Nej, det var inte så stor, kanske 81.
Han var på Ullevi 85.
Okej,
okay. Whatever. Men Lasse Berghagen, oj, 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 säger jag bara. Han var det årets största tomte.
Nämen,
ja, han tog av sig sin kavaj.
Men den är mysig.
Ja, men alltså han gick upp som en, alltså vilket proffs. Alltså han har ju stått på scen hela sitt liv och det märktes. Gick bara omkring och pekade på folk och bara... Det är Lasse Berghagen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du fick ett uppdrag av mig att du skulle se den här nya HBO-serien The Last Panthers som kommer med nya avsnitt på fredagar, tror jag.
Nej, miniserie.
Sex delar. Och har du hunnit se den?
Jag har sett första avsnittet.
Men det räcker.
Jag tar min hemläxa på allvar. Det har väl bara kommit ett avsnitt.
Har det bara kommit ett?
Ja.
Ja, men det är så
i alla fall det var jag hade på min HBO Nordic-prenumeration.
Ja, herregud, då har du ju verkligen gjort din läxa. Okej.
Okay, jag hade bara ett avsnitt i alla fall. Jo, jag vill nog se mer av den. Det är Johan Renck som har regisserat den.
Mm.
Stackabo.
Precis.
Och den är ju baserad på verkliga händelser eller personer som fanns i verkligheten. Det fanns ju en sån här juvelliga från Balkan som heter Pink Panthers.
Mm.
Och det är den det som har gjort såna här spektakulära juvelstölder över hela världen. På ett sätt som, alltså de har varit så raffinerade tydligen så att polisen själva kallar det för konstverk.
Oh, wow.
Så det handlar om, alltså det är där de har tagit inspiration ifrån. Den utspelar sig i såna här jätteruffiga, bleka områden i Marseille och i Balkan. Men jag vet inte, man ser första avsnittet, det enda jag kan säga åt den, det verkar lovande. Jag vet inte riktigt hur de ska få det, hur de ska få ihop sex avsnitt av den här storyn med tanke på hur de planterar allt i första delen.
Men, är det samma gäng man följer hela tiden?
Det vet inte jag som bara sett ett avsnitt. Ja. Men den är väldigt så här visuellt och regin är skicklig så här liksom. Den har en lite liksom i alla fall lite annorlunda ton och bildspråk än vad man är van vid. Mm. Men den är hemskt så här bister.
Såg du hans vad heter den här, hans Göteborgsserie där Skarsgård pratade så grov göteborgska?
Nej, jag vet vilken du menar. Ja. Nej, jag såg inte ett enda avsnitt av den.
Nej,
faktiskt.
Okay.
Men Johan Renck är ju en väldigt rutinerad regissör. Han har ju gjort, han har ju bland annat blivit anlitad att göra så här avsnitt i Breaking Bad.
Just det.
Han har gjort flera avsnitt där, regisserat. Och det är ju bara ett exempel på hans långa CV. Mm. Så den här genren, den här hårda kriminalgenren med massa hårda män, mm. den kan han ju. Ganska bra. Men jag kan inte säga så här, miniserier så här, det är ju så ofta nu för tiden att man faller ett omdöme efter första avsnittet. Mm. Har ingen aning. Och jag kan återkomma när jag har sett serien.
Det kan du göra. Ja,
för det vill man nog göra i alla fall.
Men då ska jag faktiskt se den när jag kommer hem. Det känns ju som att jag har tjatat så mycket om Suffragett de senaste veckorna.
Ja, och nu
men
har du sett filmen.
Nu har jag äntligen sett den.
Och så, hur var den?
Jag tyckte den var bra.
Mm-hmm. Bra?
Ja, så här. Det var ju inte en, eller den var jättebra.
Okej, den var jättebra nu.
Jag skulle ge den 4 av 5.
Fyra lundelska pluppar,
så är det.
Ja,
ja det skulle jag ge. Alltså det var ju inte en komplett film om suffragetterna, utan det var ju en historia om en suffragett.
Mm.
Så var de liksom inne och rörde lite i det. Men det var en bra A-kurs för de som inte vet så mycket om den här liksom kvinnorättsrörelsen.
Okej.
Så jag tänkte att det här kan vara en film och sen så vill vi liksom ha
fler.
Till exempel Emmeline Pankhurst, hon som var den stora ledaren, mm. som spelades av Meryl Streep. Hon var med, undrar om hon inte bara var med i en scen, möjligtvis två.
Mm.
Det var lite tråkigt. Annars var det liksom Carrie Mulligan och Helena Bonham Carter som var de två som...
Vilken tidsera utspelar? Är det början av 1900-talet?
Början av 1900-talet, ja. Tidigt 1900-tal. Jo, men som sagt, det var en bra film.
Återfick du tron på att du ska fortsätta kämpa i din feministiska kamp?
Alltså, jag blev lite sugen igen.
Du blev lite sugen? Och dra en lans.
Jag hade egentligen gett upp det där, men jag blev lite sugen igen alltså.
Och vad är det som får dig... Är det för att man ser liksom, man får perspektiv på hur hårt suffragetterna hade? De hade ju lite mer att kämpa för än.
Exakt, att man inser att ingenting kommer eller har givits gratis. Man säger liksom att kvinnor fick rösträtt, men det var ju inget som de fick. Kämpade sig blodiga för
det är samma
rösträtt.
Sak så här, homosexuella får gifta sig i kyrkan, det har ju inte heller kommit
Nej,
av.
Nej, det är ingen som bara får någonting.
Det är inte någon påve någonstans som har bara vaknat upp och bara, ja, det vore en bra idé.
Nej,
det här är ju helt
är
omänskligt. Vi förtrycker ju en stor del av befolkningen. Hallå, nu ändrar vi på det här.
Precis, Nej, men det är viktigt. På så sätt så blir man ju lite ändå påmind om att det är en kamp och alltså en kamp är ju nästan aldrig avslutad. Det finns väl vissa kamper som är avslutade, men annars är det någonting som hela tiden måste tryckas tillbaka, för det finns en annan kraft som
det
vill.
Konstiga är väl att de här reaktionära krafterna aldrig slutar vara reaktionära. Alltså, jag kan ju ha en sån här rosenskimrande och naiv bild av när vi växte upp på 90-talet och början av 2000-talet, att det var mer att de här reaktionära krafterna inte var så starka, men det kanske var för att man själv liksom pluggade på folkhögskola och var ny.
Ja, men sen är det också att allting går i cykler och 90-talet var ju en politisk tid.
Ja, roligt att du säger det, för att så upplevde jag det också.
Ja, men det var ju så, liksom, 70-talet politiskt, 90-talet politiskt och nu blir liksom 10-talet politiskt.
Ja,
80-talet var ju yuppie och sen 00-talet var ju nyupptiden då alla bara pratade om Victoria Beckham och liksom Eva von Sydow, lyxväskor och sånt där.
Ja, precis.
Så att, ja men det är ju så. Det går liksom lite cykler, så att...
Men det som är svårt i den här feministiska kampen, det är ju att alla försöker, alltså det finns ju Och det ska väl vara så. Det finns ju så många olika definitioner av feminism. Mm. Alltså det är liksom, allt är feministiskt om en kvinna
många
gör det.
Många svär sig också fria från ansvar. Jag kan tänka mig att grabbarna i alla mina kamrater skulle säkert definiera sig som feminister.
Ja, men det då... kanske de är på något plan, men de kanske måste jobba lite grann med, med sina medarbetare och hur de framställer sig själva.
Ja, men det är ju det att alla anser nog att de är feminister idag. Fast det har ju tjej varit en liten trend också på senare tid att det har varit populärt att istället vara humanist. Att det är så stort att vara humanist, att liksom feminismen har tappat lite sin... Det är liksom de närmast sörjande som ägnar sig åt det.
Vad menar man då? Att humanism, ingår i en humanistisk världsbild? Men precis. Det är väl inte fel att påstå det då? Eller?
Nej, fast det är ändå...
Jag är jättedålig på såna akademiska insorteringar. Jag vill bara säga det. Jag vet inte riktigt vad som ingår i vilket, men...
Nej, men vi behöver inte ens ta det, för vi kan...
Men utan feminismen så hade ju inte kvinnor varit någonstans idag.
Kan man absolut väl, ingenstans.
Nej, då hade det ju sett riktigt. Då hade det ju fortfarande varit i Afghanistan. Liksom.
Ja, det tror jag också.
Typ. Lite hårdraget sådär.
Nej, det var inte hårdraget. Jag tyckte att det var sansat, det var moget. Det var en landsfaders analys av läget.
Fan, sluta nu. Fan.
Nej, men fan, man måste väl få... Du gjorde som K. Svensson. Du drog bara... Kör en parallell. Det var bra.
Det är exakt. Det är det jag gjorde. Jag gjorde en kringlan.
Ja.
Du kan numera kalla mig Per Albin Hansson.
Ja, just det. Den store landsfadern. Ja. Du, ska säga en helt otippad sak. Vet du vem som har gjort veckans comeback? Och med veckans comeback menar jag, alltså det är en positiv utmärkelse.
Ja. Nej, Kristina, du har ju en hjärna som jag inte förstår mig på.
Nej.
Så en comeback för dig behöver ju inte vara en comeback för mig.
Jag tror inte att du skulle säga att det här var veckans comeback faktiskt.
Nej, gud, så förvånad
jag. Och jag skulle nog inte, jag blev också lite förvånad när jag fick mail från Håkan Sten som är skivredaktör som frågade om jag vill recensera Hurricane Number One. Minns du ens dem?
Nej.
Nej, det här var liksom ett av britpopens mindre berömda band, åtminstone nu liksom i efterhand. Ah, okay. Men,
Hurricane Number One.
Ja, de hade en väldigt kort karriär, ungefär 3 år.
Oj.
Mellan typ 96 och 99. Deras största hit hette Step Into My World. Mm. Och det som var stort, liksom, deras på något sätt trumfkort, det var dels att bandet grundades av Andy Bell från Ride, som sen hoppade av för att börja spela om Oasis. Och så var de signade till Alan McGee's Creation Records.
Se där.
De var faktiskt väldigt bra på 90-talet. Jag tyckte mycket om dem.
Mm, det kan jag tänka mig.
Men jag hade aldrig tänkt... Jag har faktiskt inte tänkt på dem sedan 90-talet.
Kan de göra comeback?
Ja.
Ja, fantastiskt. Det är ju som att Gene skulle göra comeback eller någonting.
Okay,
de kanske inte slutar spela. Förlåt mig alla Gene-fans där ute.
Ja, men jag precis eller Ocean Color Scene, man skulle ju bara ja, hopp. Plus att alla de här banden som vi nu säger har nog gjort comeback.
Ja, men de har säkert jättefina liv och turnéer i Storbritannien.
Ja, man köper liksom en enemy. Och där så längst bak så finns ju alltså turnéscheman.
Ja.
Och då man inser liksom så här, jaha, Ash har återförenats, Cooler Shaker har återförenats, alla har egentligen återförenats.
Vissa av dem har nog aldrig slutat. Det är bara man, vi som inte bryr oss längre.
Man har ingen aning, precis. Men i alla fall Hurricane Number One skivan är jättefin.
Va?
Helt otippat.
Nej, det är omöjligt.
Ja, veckans comeback skulle jag bli utse den till. Och det var Andy Bell fortfarande inte med, utan det är den här sången, Alex Lowe heter han. Han är så här ex-boxare, jag tror han är skotte. Han har genomgått så här väldigt tuffa cancerbehandlingar senare tid. Så att det, men det är ingen deppig skiva, utan tvärtom. Det är just de här behandlingarna som har fått honom. Och liksom, han vill göra en positiv skiva. Så det är väldigt så här teenage fanclubbig, väldigt liksom fluffig och poppig och...
Fluffig?
Ja.
Ringande Rickenbacker-gitarrer och sånt där.
Det vet jag inte.
Nej, men nej,
de är
det
ju mycket fluffig. Ja. Så du kan inte dra gitarrmodeller med mig liksom.
Eller vad det var. 12 strängade Rickenbacker-gitarrer.
Vad sa du?
Om det låter teenage fanclub, låter det The Birds och teenage fanclub?
Ja, men det är alltså, ett visst amerikanskt var... sound liksom. Ja, fast ändå. Jag tycker ändå inte att Teenage Fan Club låter som Birds. Tycker du det?
Det skulle jag nog säga att de gör ibland.
Ibland, ja.
Låter
ibland
det mycket som Big Star låter de också väldigt mycket som.
Ja, men det gör de.
Ja.
Mer. Men att
Harry,
det
är alltså, vi sitter alltså och pratar om Hurricane No. 1 2015.
Ja, det
tycker
gör
jag
vi.
Är fantastiskt.
Och det ska vi göra.
Okay.
Det är en väldigt fin skiva som jag skulle vilja
lyfta fram.
Ja, och det var 16 år sedan de släppte sin förra skiva.
Mamma mia.
Ja, och som sagt, det var helt otippat. Jag tänkte ju när Håkan sa, för jag fick välja på några skivor. Såg jag Hurricane No. 1, tänkte jag, nej, men nu har Sten spårat ur.
Ja, det gör han ju med arm och mellanrum å andra sidan. Men...
Och så var det egentligen veckans gåva till mig.
Ja, du blev glad av en skiva.
Ja, det blev jag.
Nu måste man nästan rita ett kors i taket.
Fin, fluffig pop.
Ja, fin, fluffig. Ja, fluff gillar
så du. Så kan verkligen tipsa om den nu för veckan.
Är det gräddfluff eller mosfluff?
Mer mos, för att den är ändå ganska tung liksom.
Ja, okej.
Okay. Alltså det finns ju en själ i det och...
Ja, precis. Jag skulle nog, jag föredrar mos framför grädde.
Gör det, ja.
Om den är en bra vispad mos.
Ja, det är gott. Har du några tips för veckan som du kan... Nej, för ja, du är vuxna kan sitta och skriva om Star Wars Lego. Som jag en annan åttaåring.
Jag har jobbat väldigt mycket. Jag har liksom inte hunnit med. Men det är ju... Det behöver väl nämna att... precis innan vi spelade in podden här så fick vi förhandsexet av Adeles nya skiva. 25. Det är ju... Jag har hört två låtar från den här skivan och jag tror nog att det är en av mitt tips för den här veckan.
Mm.
Jag är inte lika smal och kreddig som du.
Nej, men det Adele kan man inte ju, alltid vara.
Nej, Adele är ju verkligen så här potatis.
Soccer mom music. Ja. Det är det som du har gemensamt med en soccer mom från Wyoming.
Ja. Ja. Men Adele kommer ju med sin skiva den här veckan och det är ju den som kommer. Förmodligen tror jag att den stjäl all uppmärksamhet. Så jag tror Hurricane No. 1.
Ja,
så heter det. Sist de släppte en skiva var jag 24 år gammal, by the way. Jävla snorunge var då. Det är den som folk kommer prata om. Utan att ha hört den kan jag tipsa om Adele.
Ja, då får vi hoppas att det inte var ett dåligt tips här.
Det tror jag inte.
Eftersom jag fick servera en dålig nyhet till dig som du redan visste.
Att Prince ska ställa in.
Ja, ja. Så tänkte jag att jag kan servera en god nyhet till dig. Jag hoppas att du inte vet den här i alla fall.
Okay.
Det har kommit ett sändningsdatum för den andra säsongen av Better Call Saul.
Har det?
Ja.
Skojar du med mig?
Nej, 15 februari ska den andra säsongen dra igång.
Åh, mitt under Melodifestivalen. Hurra! Men då har jag något att se fram emot i hotellrummet.
Ja.
Ensamma hotellrumshänget. Better Call Saul är fantastiskt. Den gillar väl du till och med?
Ja, alltså jag...
Nej, just det handlar om en man. Förlåt.
Ja.
Jag skojar bara.
Nej, men så här. Jag började se den och sen så tappade jag bara tråden.
Men varför...
Men vet du, det är ju så ibland när vissa ser att man bara tappar...
Jo, det förstår jag. Men Better Call Saul är ju en av de bästa serierna på jättelänge.
Ja.
Det är ju alltså, en spin-off av Breaking Bad och då tror man ju alltid att spin-offs, det är ju väldigt sällan det funkar. Jag menar, kom igen, Joey, vänner, hallå. Frasier däremot från Skål, det var en bra spin-off. Men den är jättebra, alltså den är ju fantastiskt sorgsen och... Ja, för Breaking Bad fans finns det ingen ursäkt. Man ska se den.
Ja,
det där var den bästa nyheten jag sen från sin maskin på Roskilde.
Ja. Jag ser dock inget ljus i dina ögon, men det kanske kommer.
Ja, vadå? Ja.
Jag trodde att jag skulle förra veckan fick jag ju ändå se någon slags skimmer av glädje. Men nu ser jag det. Nu ser jag att det ändå finns en kännande varelse där bakom.
Sluta, Better Call Saul, det är ju fantastiskt. Då var härligt. Februari ser man fram emot då.
Ja, och då lämnar jag dig med den goda nyheten. Så får du helt enkelt njut it out.
Ja, det ska jag verkligen göra. Tack så mycket.
Så hörs vi igen då.
Ja,
bra. Hej då.